Cykelradion, program nummer 3.
Ja, det går undan höll jag på att säga. Nej, ett program i månaden så här under off-season räknar vi med. Men sen när säsongen drar igång ordentligt, när alla kan cykla lite mer ute, så räknar vi med kanske att vara igång med ett program. Var 14 idag?
Ungefär så. Och så jag menar nu så här, midvinter, det är jul och nyår och allting, då har ju folk så mycket annat att göra.
Ja, de har ju det, men ändå är det en och annan som cyklar ute. Jag är ju en sån här frekvent vardagscyklare. Det gäller att kämpa på här fast det är bistert ute. 20 grader kallt här om morgonen, då är det bara att pälsa på sig. Sen single speeden fungerar även i vinterväglag.
Kör du dubbat?
Dubbat fram faktiskt, och det trodde jag egentligen inte på från början, kan jag säga. Jag trodde det var massa trams och försäljningstrick. Men oj vad fel jag hade. Det är ju helt enormt att köra dubbat. Och har man på framhjulet så klarar man sig bra. Har man på bakhjulet så klarar man sig såklart ännu bättre. Men då går det lite tungt tycker jag.
Jag kör ju full dubbat.
Det gör det, ja. Mm.
Och jag kan säga att det är häftigt när man sätter på nya dubbdäck på en bil. Men det är ingenting.
Nej.
Mot när man sätter dubbdäck på en cykel.
Ja, det är faktiskt märkligt. Och jag hade ju samma känsla när jag satte på mitt framdäck också. Att det var en enorm skillnad, alltså redan på garageinfarten.
Så det kan vi rekommendera.
En perfekt julklapp för er som ännu inte har köpt den där julklappen till någon där hemma. Så ett dubbdäck.
Ett dubbdäck är väldigt bra, för att det kan ju faktiskt vara vanskligt att köpa julklappar till cyklister. Ja,
mycket vanskligt.
Alltså man kan ju tänka sig, om man säger så här, att jag skulle vilja ha en cykeltröja. Och så får man en cykeltröja i rätt storlek, ja, fast med fel logga på.
Ja, och kanske fel färger också, ja, som inte matchar upp strumporna eller skorna eller ramen. Ja, det är svårt.
Det är jättesvårt. Men dubbdäck, det gäller bara att hålla ordning på storleken på hjulet.
Ja, så det är inga problem.
Jag frågade ett gäng cyklister om lämpliga julklappar. Och då kom däck med naturligtvis innerslangar.
Ja.
Det är inte så glamoröst kanske, men det är jättebra att få en innerslang.
Det är bra att ha reservdäck med sig. Jag råkade ut för här i somras faktiskt, när jag var på semester i Tyskland. Då råkade jag ut för en dubbelpunktering, och det har man inte fått många gånger i sitt liv. Punkterade först på bakhjulet och sen bara någon kilometer senare på framhjulet. Och då var det ju naturligtvis kört. Och då blev det till att lifta i Tyskland. Det gick bra faktiskt. Jag fick skjuts hem dit jag skulle. Så att två slangar kan ju vara bra att ha. Man kan aldrig få för många slangar, kan vi säga.
Nej, det kan vi lugnt konstatera. Nu ska vi köra en jullåt.
Ja, perfekt. Har du någon?
Du, det här är en låt som du har hört, fast inte på det här sättet.
Okej. Jag lyssnar med spänning.
You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen. Comet and Cupid and Donner and Blitzen. But do you recall the most famous reindeer of all? La, la. Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. But then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, yeah,
won't you guide my sleigh tonight?
Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudolph the Red.
Rudolf med röda mulen. Va? Punkversion.
Det var jättehärligt.
Jag har några julklappsrim för det. Vi pratade om slangar alldeles nyss. Vad ger du för den här? Kan du gissa vad det här är för julklapp till en cyklist? Kall som attan, hård som stål, vintersadeln ger baken vad den tål. Släpp en fis i mjuka fällen, sedan är du varm till kvällen.
Ja, en underställ.
Ett sadelskydd.
Vad jag för dålig på sånt där.
Det här då. Nu kan du i vida världen fara, även om du helst i soffan din vill vara. Sitt nu vackert, kolla ner och slappna av. Njut av andras vedermödor till dess vintern går i kvav.
En film, va?
Mm, kan vara en film.
Kan vara en film. Kan vara en riktig cykelfilm. Det finns ju faktiskt en hel del cykelfilmer att beställa och köpa hem. Och det är ju mumma för ett cykelnörd att få se en cykelfilm.
Det är riktigt bra. Man kan ju dessutom prova om inte den övriga familjen också kan vara lite intresserad. Man lockar med en film.
Ja, det brukar ju. Bara hålla och hoppas att de kan hålla i den första kvarten. Så ja, kommer visst, in i det.
Precis. Mm. Nej, men det finns gott om bra cykelfilmer. Jag har några här.
Ja. Här är ju en riktig klassiker, Sunday in Hell, eller en vårdag i helvete som de heter på svenska. Den bör ju ses naturligtvis av varje cykelintresserad. Det handlar om Paris-Roubaix 1976. En skitig upplaga av Paris-Roubaix där man får bland annat följa Eddy Merckx, kungen, väldigt mycket.
Och man får bara se hur noga han är med sina grejer. Ja. Han justerar ju den i sadeln, jag vet inte hur många gånger, innan de kommer iväg.
Innan de kommer iväg, ja. Sen blir det en härlig cykel här. Så den är ju ett börvärde såklart för en cyklist.
Absolut. Och är man det minsta lilla 70-tals nostalgiskt lagd, då är den här filmen en orgie i polisånger och 70-tal och alltihopa. Ja.
Så den har det mesta.
Den kan vi rekommendera.
Ja, verkligen.
En annan bra film som kom för några år sedan, som heter Overcoming. Mm. Den handlar om CSC-stallet.
Ja, det är ju Bjarne Ries danska stall som numera heter Saxo Bank, som lät sig filmas under en lång tid faktiskt. Och den filmen är också sevärd. Får man verkligen följa ett cykellag från den innersta kärnan och se vardagsarbetet, slitet som inte bara cyklisterna utför, utan framförallt också hur mycket slit det är för dem runt omkring.
Ja, man är med om anställningsintervjun när Carlos Sastre får jobb som cyklist och teambuildingen och så naturligtvis själva loppet, alltså Tour de France får man hänga med.
Ja, så det är en jättehärlig film. Mm. Och sen har du en annan film här, The Race. Det var ingen film, det var en bok.
Det var en bok. Den är lite kul faktiskt.
Mm. Men vi kan ta filmerna först.
Ja, vi tar den här, det är också en klassiker.
Som du rekommenderar, som inte jag har sett. Kan du tänka, är det minuspoäng för mig då?
Du ligger nog lite illa till. Det tror att det är jul, då är ju snälla. Men annars så...
5 minus då, då blir det 3480 plus då.
Ja, ja visst.
Hell on Wheels heter den. Vad handlar den om?
Det får man följa T-Mobile, det gamla stallet. Och under en Tour de France. Och det handlar väldigt mycket om Erik Zabel och hans kompisar. Man hänger med dem inne på hotellrummen, på massagebänken, och naturligtvis också får man hänga bakom deras cyklar när de kör. Och om Overcoming handlar mycket om själva teamet, ett cykelstall, så handlar det här mycket om cyklisterna och deras vardag. Hur det känns när man plötsligt blir förkyld mitt under ett sånt här... Alltså när man ska prestera, imorgon är min etapp. Och så känner man på kväll innan, fasen, jag mår inte bra.
Ja,
så att det är också en sån där, alltså man blir full av beundran för de här människorna som klarar av det här dag efter dag efter dag.
Den har jag inte sett, så den ska jag ta till mig direkt och titta på. Och sen kan man ju läsa böcker naturligtvis också. Men du hade en annan film som du pratade lite grann här med, som jag blev jättenyfiken
men
på
här, om det här är lite nördvarning på de här filmerna, men en familjefilm som kan ses av alla cykelintresserade, får många extra plus i den, för en cykelfilm, och även de minsta i familjen tycker den är bra. Trion från Belleville heter det. En tecknad fransk film som kom för några år sedan. Det har fått en massa utmärkelser och priser. Fantastisk musik, underbart tecknad. Och storyn, liten föräldralös pojke, blir cyklist. Kidnappas under Tour de France, sen säger jag inte något mer. Och så hela jakten på hur man ska få tag i honom och alltihopa. Fantastisk film alltså.
Den ska jag försöka komma över här, för det verkar vara en sån där som man ska ha på julafton kanske.
Ja, den skulle nog till och med kunna bräda Kalanka där klockan 3.
Och Carl Bertil.
Ja,
det vore snudd
på.
Jag
känner den som har den filmen.
Ja, bra. Då ska jag försöka... Jag ska leta reda på det. Every side of our,
just you, and the moon up high, know the reason why it's sweet to shoot, just
Sen hade vi ju tips också om lite böcker. Mm. Det finns ju numera också ett par böcker på svenska som handlar om cykel och cykelsporterna ordentligt. Och den första som utav dem är ju Marcus Ljungqvist som skrev sin bok i fjol då, ett år som professionell cyklist. Och det visade ju sen att det var hans sista år som professionell cyklist. Och det är klart att alla cykelintresserade som är intresserade av tävlingscykel ska läsa den. Och det kan ju kopplas ihop då med den här filmen Overcoming, för det var ju just detsamma, det stallet och Saxo Bank CC som Ljungqvist gjorde sina bästa säsonger som cyklist.
En bok du rekommenderar?
Ja, det tycker jag absolut man ska läsa. Det finns ju inte så många som är skrivna på svenska ännu, ska vi säga. Så det är klart att vi ska läsa de som finns.
Det kom en i höstas också.
Ja, De som inte vann av Gabriella Ekström. Det handlar också om Tour de France och det handlar om just det, De som inte vann. Också en mycket läsvärd bok och som passar alldeles utmärkt så här vintertid.
Och då kan jag tipsa om de här två då, som jag har tagit med mig som ligger här. Skrivna utav Dave Shields som är journalist, författare och lite så här multisportare som även gillar cykling ganska mycket. Och han skrev, nu ska vi se vilken som var, den här. Han började med att skriva The Race. Det är en fiktiv historia. Och egentligen handlar det bara om en etapp av Tour de France. Alltså upp för Alpe d'Huez. Men så är det liksom ungefär som en film skrivs. Man får följa den här cyklisten som vi hänger med upp för backen. Hur han började cykla, hur han har tränat och så händer en massa i det här stallet och förvecklingar. Det är en fantastisk historia. Och det blev sån succé den här boken han gjorde. Så han blev tvungen att skriva liksom en uppföljare. Då handlar det om alla etapperna före och efter. The Tour heter den. Lättläst engelska. Den klarar nästan vem som helst av att läsa. Jag gjorde det.
Ja, och då vet ju inte jag exakt hur mycket engelska du kan, men då tror jag kanske att jag klarar av den också. Andra böcker är naturligtvis de böckerna som Lance Armstrong har skrivit. De är ju fantastiska biografier i mångt och mycket om hans kamp mot, i första hand då, mot cancer då. Armstrong som, han skulle ju sluta cykla, trodde vi ju. Mm. I samband med Tour de France. Han verkar liksom aldrig ge sig, den här Lance Armstrong. Nu har han ju sagt att Tour Down Under i Australien i januari månad ska bli hans sista internationella framträdande. Och sen har han inte sagt något mer. Och då kan man tänka sig att ja, Tour de France, det kommer ju definitivt inte att bli. Väl, skulle vi säga. Och det troliga är ju att han kommer att avsluta sin fantastiska cykelkarriär i samband med Tour of California i maj månad. Och det blir det sista som Lance Armstrong gör. Han blir ju 40 år nästa år, minsann, Lance Armstrong. Så nu ska vi ändå vara färdiga. A little man with a bug-eyed grin talked to me about back when and how everybody's been.
Got old, it's gone and it's forgotten. once again. Me, I'm doing fine. An overstocked buffet of your evil ways. Yes, liquor will be served. And how's everybody been?
Alltså jag har ingen så här riktigt superkoll på kilometerantalet så där exakt, men jag har ju kört Mälaren runt. Det var ju den långa varianten, det var ju 33 mil, kanske några kilometer till. Det är nog längst jag cyklat på en dag.
Mm.
Och det var långt kanske.
Det är ju långt, det är ju längre än Vättern runt.
Ja.
Och det är det längsta jag har cyklat i en smäll. Och det är ju riktigt långt. Och det är ändå ingenting mot det som kommer att hända i augusti 2011. Det går ett lopp som heter Paris-Brest-Paris.
I ett svep, 120 mil.
Ja.
Det är ni.
Det är någonting att bita i. Och det loppet, det har ju, det drog man igång någon gång i slutet på 1800-talet. Så ett riktigt evenemang med långa anor. Och någon gång 1951 var sista gången man körde det som tävling. För så, sen var det svårt att få tag i tävlingscyklister som ville vara med på det här.
Vad överraskande.
Konstigt va? Ja. Så att nu är det verkligen motionärska randonörcyklister som håller på med det här. Och vi i Cykelraden ska följa en av alla dessa som siktar på att köra med 120 milen i slutet på nästa sommar. Marie Inkinen heter hon. Och henne ska vi få träffa...
Från Vingåker va?
Från Vingåker. Ja. Eller hon jobbar i Vingåker. Hon bor i Marmorbyn som ligger mellan Vingåker och Katrineholm.
Där var jag faktiskt i Marmorbyn här i höstas för första gången i mitt liv. Ja.
Se där.
Ja.
Ja. Men då var nog inte Marie där. Hon var säkert ute och cyklade.
Hon måste nog ha varit där. Hon förbereder sig för det här fantastiskt långa lopp. Och det är ju en folkfest också i mångt och mycket. Paris, Paris har jag hört.
Mm. Mm, det är det. Hon var ju med och körde redan 4 år sedan. Var med och körde.
Det går inte varje år va?
Nej, vart fjärde år var det.
Som de olympiska spelen
då. Ja. Okay. Mm. Och då var det ösregn och elände hela tiden. Och motvind. Åt båda hållen.
Oerligen. Ja. Det blir intressant att lyssna på Marie och de andra som var, eller kanske inte vi kommer föra så mycket av de andra här på Cykelradio, men hur de tänker om de här lopperna, det är jag fascinerad över, för att varför man utsätter sig, ja, för det måste ju ändå vara en plåga, det kan ju inte bara vara nöje eller...
Suis embarqué sur un bateau. Capitaine de 100 matelots, tous des piratés, parfois des plus beaux. Oh, oh, oh. Quand on débarque, ça fait bobo. On a raflé tout un magot et écoulé les Anglais au fond de l'eau. Ce soir, la bière et le vin couleront à flot. Oh, oh, oh. Et sans putain, viendront. Putain, pleure mes matelots. La vie en mer, oh, y a que ça de plus beau. Oh, oh, oh. Les femmes, la bière et un tatouage sur la peau. À l'arraché ou à l'assaut. La vie de pirate, y a pas de repos. Et quand on craque, on sort des tonneaux. Oh, oh, oh. On pense aux femmes et chante bien haut. On naviguait toujours plus haut. On naviguait, on naviguait.
Det där var Ekvani Legeserafim. Ja, Marie Inkinen, hon är en av de här tjejerna som cyklar så där fruktansvärt långt. Ska vi höra lite grann hur man förbereder sig för över 100 mil Paris, Brest, Paris. Marie kanske är lite envis, kanske lite tjurig. Nej, hör själva.
Envis. Kanske lite tjurig. Ja, en ensam cyklist som ger sig ut i ur och skur och bara cyklar.
Och hur hamnade du i det här med randonnörcykling?
Ja, men jag visste. Det började väl för några år sedan att jag provade på att köra ett 20-milalopp. Och jag tyckte det var roligt. Och det var ju året innan ett långlopp som gick 2007. Och jag bestämde mig då att det måste jag prova. Man vill ju ha en utmaning. Så att jag bestämde mig för att göra det här loppet. Och då var det ju bara att köra. Och ju mer jag körde, ju roligare var det.
Och det här loppet som du pratade om, vilket lopp var det?
Det är PBP, Paris-Brest-Paris.
120 mil?
120 mil, ja.
Hur lång tid har man på sig?
90 timmar från start till mål.
Alltså 120, alltså Vätternrundan som de flesta motionärer kan förhålla sig till, det är 30 mil. Alltså när man kommer till Motala igen, då har man tre varv till i så fall. Om man ska köra Paris-Brest-Paris.
Exakt. Men det funkar inte riktigt så att man har fyra Vätternrundor och tänker sig att man kan sova en natt däremellan. Det funkar inte riktigt så. Utan man kanske får sova en stund på dagen om man inte orkar på PBP. Så att det blir ett litet annat upplägg. Men i princip är det fyra Vätternrundor.
Hur tränar man inför ett 120-milalopp?
Det är bara att cykla och cykla och cykla. Så mycket man bara kan. Långa distanser. Det är nog det bästa råd jag kan säga. Jag försöker ju vara normal i mitt sätt att äta och sova så normalt som möjligt och sen lägga in väldigt mycket långpass.
Hur långa blir de här träningsrundorna då?
De blir, man kan säga att man börjar lite lugnt med 5 mil och sådär på våren. Sen ökar man ju, så sällan är man ju ute mindre än 10 mil. Ofta blir det ju 20 och ännu längre.
Hur ofta gör du de här 20-milarunderna då?
Ja, det blir i alla fall minst en gång i veckan. Innan ett sånt här lopp.
Och det är oavsett väder?
Ja, det är oavsett väder. Har man bestämt sig för att köra så kör man. Eller jag gör.
Men du, var sitter det där? Alltså, är det kroppen eller huvudet som man måste bråka med mest inför de här långa distanserna?
Jag har inte något bekymmer med att bråka med varken kropp eller huvud. Jag bestämmer mig för att åka och så åker jag, men jag tror säkert det mesta är huvudet annars. Det kanske inte är så lätt att ge sig iväg på 20 milar när det är 3 grader och hellregn.
Men du, intresset då för cykling i allmänhet, hur kom det in i ditt liv?
Det har ju stegrats. Cykla har jag ju alltid gjort i hela mitt liv. Men sen följde jag med min syster på Tjejvätten. Det var 1997. Och det var ju jätteroligt. Så efter det så har det ju bara blivit mer och mer cykel. Mer och mer motionslopp. Längre och längre. Och nu har jag ju trillat in i den här långdistans cyklingen som jag tycker är väldigt kul och som jag trivs i.
Vad är det som är så roligt med att cykla så här långt och längre?
Ja, det är ju att man klarar av det. Det är en utmaning. Sen är det ju ett äventyr. Du får se jättemycket. Du är helt utlämnad. Du får klara dig själv. Det är en liten sport.
Hur var det då att köra Paris-Brest-Paris, PBP, när du körde då för snart 4 år sedan?
Ja, det var jättespännande när vi stack iväg på starten. Vi startade ju på kvällen, så det var ju mörkt redan då. Och jag har aldrig varit i Frankrike, så det var lite lustigt. Det var grov asfalt. De hade väldigt mycket reflex och väldigt mycket uppbyggt i vägen då, så man fick ju vara på helspänn hela tiden. Och väldigt mycket folk. Men det var riktigt, riktigt spännande. Man tog ju en kontroll i taget och beta av. Och det var mycket till att tänka och mycket till att planera. Och så var det bara att trampa.
Det var ett väldigt speciellt väder, vet jag.
Ja, det var det. Det var sämsta vädret på 50 år. Det regnade väldigt, väldigt mycket.
I stort sett hela tiden, har jag förstått.
I stort sett hela tiden, ja.
Och blåste.
Och blåste. Det var inte så speciellt skönt väder. Men då hade man inget att välja på. Då var det bara att cykla.
Det får det låta så enkelt.
Ja. Jag ser egentligen inte så jättestora problem med det hela. Det kanske beror på hur man är. Har man bestämt sig för att göra en sak så... Jag har väldigt svårt att kliva av i alla fall. Jag brukar kämpa mig igenom.
Var känns det mest då? Vi säger att det är 10 mil kvar. Du har kört 110 mil. Var känns det mest i kroppen då?
Det känns i hela kroppen. Det gör det. Man vill egentligen inte sitta på cykeln. Men man gör det ändå.
När börjar de där känslorna komma då? När börjar göra ont?
Ja, det är jättesvårt att säga. Men jag tror att första dygnet var nog helt okej. Sen börjar det nog krypa på mer och mer. I och med att det var så extremt med regn och sånt så blir man ju frusen på ett sätt och det gör ju ont till slut. Men det var aldrig någon gång så att jag ville ge upp.
Och nu ska du på det igen?
Ja, nu har jag lite revansch. Nu ska jag göra sånt som jag inte tyckte jag gjorde så bra, ska jag göra bättre nu.
Ja, till exempel vad då?
Ja, jag tyckte att vi planerade lite tokigt. Vi tog lite för lång tid på depåerna, på kontrollplatserna. Det ska vara mer effektivt. Och jag tyckte att vi stod still på cykeln för lång stund i förhållande till vad vi fick ut i sömn. Vi sov alldeles för lite. Några timmar sömn till och lite effektivare stopp. Och vi kommer att stanna kanske lite mer i en vanlig fransk by. Inte bara vid kontrollplatserna utan stanna på något litet fik eller någonting och insupa atmosfären lite mera.
Du ska njuta mer.
Jag ska njuta mer, ja. Det var väldigt mycket cykla och planera förra gången. Så det tänkte jag göra. Och sen tänkte jag ha bra väder nu. Det ser jag fram emot.
Har du tänkt ändra någonting i träningen inför den här gången jämfört med förra gången? Eller gör du på samma sätt?
Nej, jag kommer att göra på samma sätt. Och jag är ju mycket, mycket mer förberedd nu. 2007, då hade jag kört en sån här brevserie som man måste göra för att kvalificera in sig. Det var den första brevserien i mitt liv. Jag hade också kört en 100 milare det året. Och jag tyckte att jag var rätt förberedd då. Men när jag ser på mig själv hur jag är idag så är det helt annorlunda. Jag har ju kört den här brevserien varje år sedan dess. Och jag har ju kört flera 100 milare. Jag har ett antal 120 milalopp i kroppen. Jag vet lite mer vad det innebär. Och det tycker jag är att förbereda sig lite mer.
Just nu när vi gör den här intervjun, nu är det nästan tvåsiffrigt på termometern. Det var 9,5 grader kallt ute. Det är ett fantastiskt vinterväder. Det är snö i hela Sverige, inte bara i Sörmland och runt Vingåker där vi sitter. Hur mycket cykling blir det under de här förhållandena?
Ja, det är ju lite svårt att hålla värmen på cykling. Men jag räknar med att komma ut ett par gånger i veckan. Det blir tyvärr inte lika ofta som på sommarhalvåret. Men jag planerar in för vintercykling och jag har varit ute ett antal gånger.
Blir det någon annan slags träning också då under vinter för att komplettera?
Ja, i år blir det ju spinning då, på kvällar och så. I normala fall åker jag ju skidor på vintern, men nu valde jag bort det i år inför detta cykellopp.
Bara cykling?
Nu är det bara cykling, ja.
Vi önskar lycka till, Marie, och vi kommer att följa dig under dina förberedelser här i Cykelradion. Så vem vet, någon gång i vår då kanske jag får hänga på en liten runda.
Absolut. Hur lång blir den?
Ja, 5 mil.
Okej. Okay. Det låter jättebra. Only 6 o'clock in the morning and my heartbeat is out of control. 10 minutes until boarding feels like I'm about to explode. Time for the ride up, tension started to swirl. I can't believe I'm gonna free fall from the top of the world. Senses peaked with a crazy anticipation. Feeling like this, tell me how the hell can I be patient? Jumpsuit rig, Google helmet all in place. Double checking just in case. I'm elated, baby, freedom one green light away. And I just can't wait. Now, 4 minutes
a pleasure without pain, a spark of distraction around. State of mind, euphoria, wish could last forever. From this day on, nothing can stop us from getting back together.
Every time you wanna feel feelings in your life, just go skydiving, baby, go skydiving, yeah. Every time you wanna feel feelings in your life, just go skydiving, baby, go skydiving, yeah. I love the sky, baby. I love the sky, baby.
Skydiving med Joni featuring Jasmine Cara. När Marie Inkinen pratade om förberedelserna inför Paris Brest Paris nämnde hon den så kallade Brevet-serien. Thomas, han träffade Örebrocyklisternas allt i allo när det handlar om motionslopp, randonnörlopp, bingolotto och allting. Börje Eriksson som är med och arrangerar just en del av de här Brevet-loppen varje år. Och så här förklarar han vad det är.
Ja, det är ju ett lopp som är en kvalificering för Paris-Brest. Randonnörlopp säger man också. Det är, men bredvid, det är, betyder väl kvitto eller bevis på att man har genomfört det här. Och man har ett startkort när man får stämplar då. Och som, sen när man har genomfört lopp så registreras det här i Paris. Och så, om man nu vill ha medalj då, så får man det efteråt då. Det kom ju till Sverige 1979 kan vi säga, och orsaken till det är ju en fransman som heter Jean-Claude Musselec som flyttade till Sverige 69 och som var väldigt cykelintresserad. Han har cyklat 20 Vätternrundor och 25 styrkeprövor och han körde Paris-Brest då 1979 första gången. Och han är ju uppfödd i Brest så han har väl fått lite nys om det där på det viset då. Och han har alltså kört 8 Paris-Brest, så han har varit med alla gånger sedan 1979. Och han tog hit det här och började arrangera sådana här kvalificeringslopp 1979. Och då fick han också kontakt med en kille i Stockholm som heter Ingvar Hansson, så det gick att köra kvalificeringar i Stockholm och i Kiel då. Och sen så, ja, han var ju kontaktperson för hela Norden ska vi säga först då, men det här var ju inte så välkänt, utan han skötte om Danmark och Norge och Finland. Sen har ju de länderna egna kontaktpersoner nu då. Så att, men sen 87 så börjar man arrangera kvalificeringslopp, brevelopp i Göteborg, i Skövde och i Gävle.
Hur går de här loppen till?
Ja, det är ju så att man får ett startkort och en vägbeskrivning. Och så ska man då köra och stämpla på en bensinmack eller på en pizzeria eller, ja, något matställe eller så. Och de här stämpelkontrollerna ska ju ligga i hörnen på banan då. Så att man inte ska kunna fuska och åka genvägar. Alltså. Och sen är det slutstämpling när man kommer tillbaka då till startmålplatsen då. Sen den arrangören lämnar ju kortet vidare och rapporterar in detta så att det registreras i Frankrike. Och på höstkanten sen, när allt är, säsongen är slut, så då får man medaljer och startkorten tillbaka.
Och de här loppen, de kan vem som helst vara med, även om man inte ska köra Paris, Brest, Paris.
Ja, precis, det har vi ju skrivit på vår hemsida. Vi kom ju med det här 96 då och började arrangera det med loppen. Och alla som är intresserade av att cykla, och cykla långt då. För den längsta distansen som vi har är ju 100 mil. Alltså inte, men 20, 30, 40, 60 är ju obligatoriska distanser för att få ställa upp i Frankrike då. Och sen finns 100 mil då som en extra plåga.
Grädde på moset.
Ja.
Hur ofta körs de här loppen då?
Ja, vi börjar med 20 mil i april och vi har ju haft det upplägget i några år att vi har två 20 milare på våren och sen har vi två 30 milare och man bygger på med längre distanser. Sen 40 efter det och 60 och sen 100 mil ligger senare då. Sen har vi även på hösten kört så att vi har avslutat med en 20 milare i slutet av augusti då, som lite man trappar ner. Men när det är PBP-år då, som det är 2011, då är det ju lite hårdare krav på tiden. För anmälan till Paris-Brest ska ju vara inne i midsommarveckan. Och då ska helst då 60 milen vara avklarad också. Så att man får titta lite, räkna baklänges i almanackan och se när man måste köra igång för att det ska finnas en chans att klara det här. Så.
Hur är intresset då för att vara med i såna här lopp?
Ja, det har ju ökat betydligt. Vi arrangerade ju 96 första gången då och vi har ju haft en stigande kurva på deltagare. Då 96 hade vi ju bara en 20 och en 30 milare och vi hade 22 startande på de båda. Vi körde vid fyra tillfällen då. Medan 2010 var ju ett rekordår då vi hade 164 startande. Så totalt sen vi drog igång med det här 1996 så det var det 825 starter som har gjorts med loppen. Så att det är stort intresse.
Men man får ingen som helst service under det här loppet?
Nej.
Från arrangörens sida? Så man får allt själv?
Ja. Vi har ju ett specialupplägg på våran 100 milare då, där vi erbjuder övernattning vid två tillfällen. I Lesjöfors och i Sala då, efter 35 mil ungefär, efter 67 mil. Och då kör vi bagage upp till de här övernattningsplatserna då. Så det är det som erbjuds. Men i övrigt är det ingen service, utan mat och dryck och sånt under resans gång, det får man ordna med själv. Så att ja.
Det är ett litet äventyr.
Ja, det är det, verkligen.
Kan vem som helst klara av att köra ett sånt här? Vi säger ett 20 mila lopp.
Ja, en 20 mila. Maxtid, det är ju maxtid på alla distanser då. Och på 20 milen är det 13,5 timme. Så det är ungefär 15 kilometer i snitt då. Inklusive rasterna då. Och det klarar ju en normal tränare. Men en cyklist som åkt hjälman runt till exempel klarar ju det här lätt. Så att man kör hjälman runt på en 6-7 timmar alltså. Och då är det då ytterligare 5 mil där man då har 6 timmar till på sig. Så det går.
När i vår kör Örebrocyklisterna igång sina de här brevéloppen då?
Vi har vår första 20 milare den 9 april. Och sen 16 april kör vi den andra då. Och sen fortsätter vi med 30 och 40 och 60 har vi. Ja, 11 juni kan vi väl säga är det. Men 25 finns också som en reservdag om man nu skulle ha missat första och andra tillfället. Och sen tar vi midsommar då. Och sen efter det ska vi ha en 100 milare då, om det nu som man vill tagga upp ordentligt. Och den ligger då ungefär 6 veckor före Paris-Brest.
Whole night wondering what went wrong, put a pen to paper and wrote this song. The writing's blurred,
Annars så här på vintertid, Thomas, blir det någon cykelåkning?
Ja, så jag måste erkänna att jag har varit dålig nu den sista tiden. Men det kommer att bli mer nu. Jag håller på att bygga ett hus också.
Ja.
Och sen, jag gillar inte cykla när det är kallare än 10 minus.
Är det psykologiskt eller känner du att det är kallt?
Nej, jag tror det är mest psykologiskt. För att de gångerna som jag har gjort det, jag cyklade iväg till en kompis här för ett tag sedan och då var det 11,5 minusgrad. Ja. Och då var det rätt skönt. Det gjorde ont i pannan först. Mm. Men efter 5 minuter då var det rätt skönt. Så att,
ja. Ja, det går att cykla faktiskt. Och här i Örebro kan vi i alla fall ge en eloge verkligen till de som skottar undan snön. Cykelbanorna är fina tidigt på morgonen faktiskt. Det är bättre på cykelbanorna än på vägarna faktiskt. Så det är jättehärligt.
Vet förresten vad det den senaste trenden är inom utbildningsvängen? Du är ju lärare i England.
Nej.
Vet, i Storbritannien har ju dragit ner jättemycket liksom i den statliga budgeten. Det finns ett område där man inte har minskat anslagen. Och det är till utbildning av cykelmekaniker.
Ja, det är bra.
Det är bra. Och det kommer sig lite grann av att vet, man har ju gjort såna här cykelhighways i London. För att man vill ju att fler ska cykla för att det är bra för både miljön och människan. Och det visar sig att ju fler som cyklar desto bökigare blir det att få service på sin cykel. För det finns inte så många cykelmekaniker. Så att man drog igång för något år sedan en stor satsning på det här. Och det är det enda som inte har varit nedskuret i budgeten. Det är utbildning till cykelmekaniker.
Ja, perfekt.
Det är härligt.
Ja, hej. Det vore något här i Sverige. De kör liksom motorvägar nästan för cyklister in i stan och gör stråk helt enkelt. Ja. Så man snabbt kan förflytta sig. Jättehärligt.
Så det väntar vi på här också.
Mm.
Än så länge så får de plåga upp dem.
Mm. Hade du något mer rim förresten?
Ja, jag har ett rim till. Vad säger du om den här? Inte någon modeaccessoar, men väldigt bra att ha för den som har. Tom och sladdrig utan flärd ger ändå piff och njutning åt din färd. Jag har pratat om det förut.
Har vi det? Ja. Du är klurig här igen, du har det.
Ja. Ja. Ah. Innerslang.
Ja, det var till slangen där. Ja.
Ja, det var väl det jag hade i rimväg, tror jag. Ja. Då ska vi god jul då.
Jag verkligen. Och grått nytt år, det har jag redan. Men en gott nytt år kan ni få från oss här också.
Ha det!
Nästa program av Cykelradion får ni inne på det nya året 2011 och då kommer det handla lite grann om professionell cykelåkning. Det är ju så att de professionella cyklisterna drar igång. Redan i mitten på januari så kör man Santos Tour Down Under och där kommer Lance Armstrong att göra sitt absolut sista internationella cykellopp, åtminstone utanför USA. Häng med även på program nummer 4.